Vissa behöver sätta sig i skuggan innan de fortsätter på sin färd i värmen. Birgitta har gått sin vanliga runda runt Djurgården med en väninna. Och snart ska de också avnjuta en glass.
Det är därför vi sitter här i skuggan lite och hämtar pust så vi når fram till matstället.
Reporter här, Helena Gailani. Och enligt väderprognosen så drar nattens regn bort imorgon och strut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar regnmolnen, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det även bli en del sol. Temperatur imorgon från i söder 20-25 grader till mellan 15 och 20 grader i norr. Så ska vi rätta uppgiften om hittelön i USA, jakten på den misstänkta mördaren i Minnesota. Det ska vara $50,000 och inte $50,000. Ekos nyheter producerades idag av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Det här är Sportextra och det här är Stockholmsstadion och Diamond League i friidrott. Och det är underbart väder. Kanske den finaste sommardagen under hela denna sommar, Stefan Holm.
Konkurrensen har inte varit mördande direkt, men ja, det är verkligen en helt fantastisk friidrottsdag. Jag hoppas att det här håller i sig hela kvällen. Kanske att vinden kan få mojna lite grann också.
Det är som solskensolympiaden 1912. Så kokande är det här på stadion och det väntar ju massvis utav härlig friidrott med många chanser till både svenska rekord, europarekord och världsrekord. Alldeles strax Vanessa Kamga i diskus och Armand Duplantis i stavhoppet och Samuel Pilström på 1500 meter och sen rullar det bara på. Vad längtar du mest efter?
Det är nog det bästa startfältet stadion har sett på många, många år. Ja, kanske under hela Bauhausgalans era, kanske under hela det här millenniet faktiskt. Jag ser väldigt mycket fram emot Mondo Duplantis förstås, men också en kokande gryta där Andreas Almgren kanske till och med jagar ett europeiskt rekord på 5000 meter.
Och nere i stavhoppskurvan är det förstås fullt utav folk. Alldeles nyss var självaste Usain Bolt där också. Men ännu större, Bengt Skött och Miro Salar har full koll på Mondo Duplantis.
Ja, vilka startfält vi har, Miro. Och det här är ju den hetaste zonen av arenan. Kan jag ana att du tycker det?
Ja, men det känns ju väldigt speciellt. Jag brukar sitta upp på position och förlita mig på lite reprisbild och så här. Nu står man här nere bland coacherna och snackar res med gamla kompisar som man har tävlat mot och som är coacher idag. Och man kan nörda in sig lite mer på hur ser det ut, vad är det för stavar, vem har problem, vem flyter det för?
Hit vill du alltid gå på alla våra resor, före tävlingarna i OS, VM, galor. Vad är du ute efter när du kikar på inhoppningen på nära håll här?
Nej, men det man kollar mycket, det är ju givetvis vinden, att man inte har för besvärliga vindar. Och sen då när det är, vi har ett sexstegskontrollmärke ut och det kan ge väldigt, väldigt mycket besked om man är jämn och träffa rätt hela tiden eller om man, ja, irrar till det. Dessutom är det alltid kul att se vilka som är lite osäkra. De hoppar ju mycket, mycket mer än de som har självförtroende och är kanske bättre i form än någonsin.
Hur ser Mondo ut?
Han hoppar ju in väldigt, väldigt lite så att det räcker att jag har sett honom på Bislett och det han presterade där var ju enormt bra. Och det fick jag reda lite kul grej då, för jag undrar varför han hoppade i tights i första hoppet. Då hade han glömt att ta av sig. Så första hoppet på 6:15 hoppade han alltså med långa tights.
I Oslo, ja.
Ja, och då...
Så kallt var det ju inte.
Nej, ja, det var... Jag tänkte det var... Eller också så... Skulle han lägga ner och bara liksom, ja, markera att han ville fortsätta hoppa.
Vinden idag, har du känt av någonting som kan påverka?
Nej, men det är som det alltid är på stadion här. Alltså, det är lite sådär, det kan vara lätt motvind, det kan vara lite sidvind. Man kan få bra medvind, så att, men framåt kvällen sen när det blir de vassa höjderna så kommer vinden lugna ner sig. Det brukar vara så på den här stadion.
Och du och jag såg alldeles nyss, apropå det Alexander sa, vi såg Usain Bolt och Ingemar Stenmark i samma synfält bredvid varann. De framträdde här inför publiken. Mäktig syn, hörru.
Ja, det är det ju självklart. Det är ju legender, verkligen kan man säga då.
Och Ingemar Stenmark har nästan blivit en stavhoppsprofil han också. Vad betyder det för grenen?
Ja, nej, men det är väl kul att han älskar friidrott då. Jag har ju sagt det många gånger innan då. Han la jag som stavhoppare då när han var 14. Jag är ett år yngre än honom så det var rackans tur. För jag började som 16-åring, annars hade man kanske fått stryk av honom.
Härligt. Miro är i hög form.
Och vi hoppas att också Vanessa Kamga är det, för det är hennes tur att kliva in i diskusringen nu, för tävlingen har precis börjat. En diskustävling som inte håller Diamond League-status den här kvällen, men som ändå har lockat hit ett fint startfält just eftersom Vanessa Kamga är en av Sveriges största friidrottsstjärnor, femma på OS förra året.
Ja, hon fick ett riktigt genombrott först i Europamästerskapen i Rom och sen framförallt då OS i Paris. Det ska bli kul att se henne här, om hon kan gå upp och kanske hota sitt personbästa och därmed svenska rekordet.
Vi ska höra henne alldeles strax. Hon har nämligen haft lite problematiska förutsättningar inför denna tävling. Men först nu så står hon där i buren för att kasta sitt första kast. Vanessa Kamga roterar i detta nu. Och här kommer diskusen ut på gräsmattan. Och flyger den över 60 meters linjen. Ja, den landar väl nästan precis på 60.
Ja, det var väl i stort sett en fullträff. Kanske någon centimeter bortanför 60 meters linjen då. Bra inledning.
Vanessa Kamgas svenska rekord är på 65,14. Så långt var det ju definitivt inte nu för Kamga. Men det är i alla fall över 60 meter som det ser ut, med någon centimeters marginal här. Det är Jorinde van Klinken från Nederländerna som har inlett den här tävlingen med 63,60. Och som kommer att ha ledningen även efter att Vanessa Kamgas kast är mätt. 60,31 för Kamga.
En hygglig inledning som sagt. Får ingen riktig höjd tycker jag på disken. Och får ingen nytta av den motvind som faktiskt är en bit upp i luften här. Efter markplanen är det ganska vindstilla, men där uppe en bit vid läktartaket blåser en del.
Och vi kan höra vad hon sa inför tävlingen, för hon har nämligen varit sjuk inför dagen.
Jag är så fylld av förväntan. Roligt att få hit alla mina friidrottskompisar över hela världen hit i fina stadion, att de får tävla där, ha hemmapublik, få dit massa vänner och familj på läktaren. Det kommer bli otroligt.
Och du har ju missat en Diamond League-tävling för att du var sjuk. Hur har den här sjukdomsperioden varit?
Jo, men jag tävlade ju förra måndagen och gjorde 64,70. Och det hade ju den här tiden förra året varit ett svenskt rekord. Så att det var ju verkligen en pangtävling med flera bra kast. Och sen blev jag sjuk dagen efter egentligen. Och åkte på feber i några dagar här hela förra veckan. Så att nu är jag uppe på hästen igen. Sen är det alltid segt att bli lite sjuk sådär. Men det kommer med att leva med kroppen som redskap. Att man måste bromsa in ibland.
Säger Vanessa Kamga som inledde med 60,31 alldeles nyss då i den första omgången utav sex när det gäller diskusen här på stadion. Och nu startskottet för herrarnas 1500 meter med en svensk nybliven rekordhållare. Samuel Pihlström med sitt hellelinne ska han sätta ytterligare ett svenskt rekord på bara några dagar. Först 1500 meter i Rom, sen en mile i Oslo och nu är han här.
Ja, nu är han här. Han är ju uppenbarligen i kanonfin form. Jag hoppas att han kan få ett lika rent och fint lopp som han fick i Rom. Inte bli knuffad och bökad in i kampen och sådär, utan bara kunna trycka på och vara offensiv hela vägen.
Han vill gärna att det ska gå precis i samma tempo som i Rom, där han då sprang på 3:30,87 och sänkte Andreas Almgrens rekord med över en sekund. Och när de passerar oss här efter ungefär 300 meter så ligger han på en femte plats i fältet.
Ja, han har hittat en position in vid sargen, vilket också är bra från en kort löpväg.
Här möter han duktiga löpare som George Mills från Storbritannien som är i god form. Det såg vi under Diamond League Oslo. Det är han som ligger långt fram också i det här loppet. Här finns Narve Giljen Nordås från Norge som var trea på VM 2023 till exempel. Men de passerar efter första varvet på 56 sekunder. Då går det snabbare i täten än Pihlström i Rom.
Ja, han hade 57,2 där på första passeringen 400 meter. Och kan han då orka hålla i det här tempot så kan det bli riktigt, riktigt bra det här.
Han ligger sexa just nu. Det är fransmannen Akbarse som är hare. Därefter Kiprogot från Kenya som Mills står i från Storbritannien som trea. Men Andreas Almgren har fortfarande en bra position i klungan. I ett fält som är skapat för att just han ska kunna springa så bra som möjligt. Och nu passerar de oss här igen och då har de bara... Ja, två var kvar att springa och här kommer då Andreas Alving tänkte jag säga, Samuel Pihlström och passerar på 1:39. De är nu på exakt samma tid som när han sprang på svensk rekord.
Ja, och framförallt så är fältet väldigt utsträckt nu så nu slipper han det här böket och stöket och har en fri löpväg precis in vid sargen, precis där han vill ligga.
24 år gammal. Han sa att han har blivit lite mentalt trött de här senaste dagarna utav att det har plingat så mycket i mobilen på sociala medier och via sms när alla vill prata med rekordmannen Samuel Pihlström, den tidigare orienteraren. Det är Kiprogot som är längst fram för ytterligare löpare. Sen kommer Samuel Pihlström som nu ligger på en femte plats i fältet. Snart bara ett varv kvar att springa för Pihlström och de andra.
Det känns som att det börjar gå lite trögare där bak nu, men vi får se vid nästa passering om ögat ljuger eller inte.
I frågat för britten Mills då, så försöker Pilström att avancera, går upp på tredje platsen, kanske till och med andra platsen här nu. Passerar han också Mills, han är ytterst på nu, det är ett varv kvar att springa. Passerar där på 2.36, det är exakt samma tid som i Rom. Då blev det svensk rekord, 3.30.87 är det svenska rekordet. Nu måste han ha ett slutvarv lika bra som då. Samuel Pilström kliver till och med upp i täten nu när det är 300 meter kvar att springa.
Ja, det var fram och borrar på bortre lång med 300 meter kvar. Och så ser man orkar detta, men det gick nog lite långsamt på upploppet. Han tog chansen och gick upp i tät.
Snart bara 200 meter kvar för Samuel Pilsen som nu är först före George Mills som är tvåa. Samuel Pilström där, 200 meter kvar. Passerar på 3.04. Fortfarande samma tid som i Rom. Har han en bra avslutning nu så kan det återigen bli ett svenskt rekord. Ska han till och med kunna ta sig under 3.30. 100 meter kvar. Publiken ställer sig upp på stadion. Samuel Pilström är i täten och ser ut att också vinna det här. När han har 50 meter kvar. Och kan det bli ett nytt svenskt rekord igen för Samuel Pilström. 50 meter kvar. Klockan är på 3.26. Han har fortfarande tid på sig för att slå det svenska rekordet. Men det blir knappt och han fixar inte det. 3.31.54. Han är en knapp sekund ifrån sitt eget svenska rekord.
Men det är ändå det näst bästa lopp han har sprungit med 2 sekunders marginal. Så det är ett fantastiskt lopp han gör. Det kanske ändå var så att den där rycket han gjorde på upploppet med ett varv kvar, sen får borra i tät i motvind på bortre lång, kostade lite för mycket i slutändan.
Och det är det näst bästa loppet som en svensk någonsin har gjort. För också det här är ju under Andreas Almgrens tidigare rekord som var på 3.32.0. Samuel Pilström vinner alltså det här loppet. Det blir inte ett svenskt rekord för tredje gången i rad. Men det blir en seger här på stadion i alla fall. Och när det gäller diskusen så är det snart dags för Vanessa Kamgajen i den andra omgången. Hon ligger just nu på fjärde plats efter att den första omgången snart är färdigkastad med sina 60.31. 64.85 har ledande Christine Kudenz från Tyskland. Hon är ju tidigt in i den här tävlingen. Och stavhoppet har inte riktigt börjat än. De kommer att starta alldeles strax på låga nivåer. Där kommer vi inte få se Mondo Duplantis förstås. Och snart också Stefan höjdhopp.
Ja, det är faktiskt ett riktigt fint startfält för damernas höjdhopp då med världsrekordhållaren Jaroslava Mahucic i spetsen, men också Nikola Oljeslager som vann inomhus-VM. Och förstås med svensk intresse då Engla Nilsson inomhus-EM-brons. Och ett nytt personbästa på 1.93 här för ett par veckor sedan.
Vi ska snart höra succé beachvolleybollparet dessutom. Men först är det ju Vanessa Kamga alldeles strax. Så vi följer henne här från stadion där det än så länge inte är riktigt fullsatt än. Men huvudgalan, själva Diamond League-programmet, börjar klockan 18. Så det är fortfarande 50 minuter till dess. Men vi har ju storstjärnor från Sverige redan nu under den här timmen. Snart Kamga alltså, men om vi återvänder till Pilström lite kort här, Stefan. Han får en blomsterkvast just nu och löper här nu sitt ärvar framför oss och vinkar till publiken. Vilken härlig känsla det måste vara för honom.
Ja, men vilket genombrott han har haft de sista veckorna. Han har sprungit bra även tidigare med framgångar på inomhus-VM i vintras. Men det där fantastiska svenska rekordet i Rom och sen då på engelska milen i Oslo, det är klart att det väcker uppmärksamhet.
Han kramas om av Johan Rogestedt, den tidigare svenska storlöparen, och sen fortsätter han sitt ärvar här då, Samuel Pilström, som än så länge springer i sitt klubblinne. Jag frågade honom om det och det är på gång med en större klädsponsor, men än så länge så är han inte sponsrad alltså, men med tanke på de här resultaten kan det bli ett ganska bra kontrakt. Eller?
Ja, om inte annat kan väl någon företagare gränna sponsra honom med tanke på hur hans linne ser ut.
Ja, det är verkligen polkagrisrandigt, heller linnet. Vi väntar nu på Vanessa Kamga. Det är alldeles snart hennes tur här. Om vi återvänder till diskusen då med vindarna. Hur tycker du att det ser ut? Alltså diskuskastarna vill ju gärna ha lite motvind.
Jag tror att man måste få upp diskusen en bit i luften för att få den där motvinden. För nere längs inneplan och längs banan verkar det vara ganska vindstilla. Vilket är bra för längdhoppare och löpare såklart. Men just diskuskastarna då upp i luften så blåser en del, så kan man få upp lite höjd på den som jag tyckte att Vanessa inte fick i första kastet, och kanske man kan dra nytta av den där vinden lite grann också.
Det är också ytterligare en diskustävling senare under den här tävlingen när det är Daniel Ståhls herrtävling som startar ungefär vid 19-tiden. Och nu är det Vanessa som ska kliva in i ringen. Hon hade alltså 60.31 i det första kastet. En hygglig start av henne, men vi vet att hon kan 5 meter längre när hon kastar som bäst. Det var ju under OS i Paris som hon drog till med sitt svenska rekord 65.14. Och jag också blev femma i den finalen. Vanessa Kamga, som vi började med friidrott rätt så sent var ju basketspelare, till exempel Ockelbo, innan hon insåg att det är diskus hon kanske har sin allra främsta talang. Hon har ju också en lilla syster Patricia som är väldigt lovande i slägga.
Ja, det stämmer. Det är en riktig idrottsfamilj.
Och Vanessa Kanga väntar nu på att kliva in. Och då kan jag under tiden säga att Kajsa Marie Lindfors, hennes svenska konkurrent och kompis, blev fyra i college-mästerskapens final i Eugene i natt. Med nytt personligt rekord, 62-57. Alltså längre än vad Vanessa än så länge har den här tävlingen. Kajsa Marie Lindfors siktar också mot VM i Tokyo i september. Vanessa Kanga vill nog gärna visa att hon är bättre än Kajsa Marie. Också nu, så här års. Efter sjukdomsperioden, nu står hon i buren. Vanessa Kanga börjar sin rotation alldeles strax nu. Och där börjar hon. Och nu kastar hon iväg diskusen. En högre diskus den här gången som dimper ner tidigare.
Ja, den ställer sig lite och kan inte riktigt flyta på vinden tyvärr. Så det är väl ungefär 58,5 kanske.
Och ingen ökning av Vanessa som hade strax över 60 i första omgången, ligger på en fjärde plats. I stavhoppet ska de nu börja hoppa på 5,45. Men Mondo Duplantis står över den höjden, precis som världstvåan Emmanuel Carralis och även Renaud Lavillenie, den gamle fransmannen.
Massor av härlig friidrott. Det är så den här kvällen kommer att avslutas med oss i Sport Extra från Stockholmsstadion, alltså den olympiska stadion i Sveriges huvudstad. Det där är en läcker skådeplats. Och med drönarbilden som ges nu också från TV så ser man att det börjar fyllas på läktaren och de njuter i solskenet. Det är en helt perfekt friidrottsdag det här. Men vi ska också påminna om det som har varit här i Sportextra under den första halvan med fotbollen och damallsvenska resultatet, där Malmö FF på bortaplan mot Piteå vann med 3-0. Och i Superettan så är det två matcher som är färdigspelade. Brage besegrade till slut Örgryte i en svängig historia. 3-2 blev slutresultatet, samtidigt som Trelleborg och Utsikten spelade 1-1. Och för en kvart sen så inleddes den sista Superettan-matchen för den här helgen. Då är det Varberg som tar emot Västerås. Det är 0-0 där. Vi ska försöka peta in så gott det går under kvällen vad slutresultatet blir i alla fall i den viktiga Superettan-matchen. Men det är ju inte allt vi har följt i Sportextra.
Nej, vi ska vända tillbaka till Malmö och beachvolleybollen.
Här står de då, vinnarna av världstortävlingen i Malmö, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson. Vem vill börja? Jakob, vad säger du? Hur skönt och hur kul var det här?
Nej, jättekul som sagt. Jag menar, det är väl... Det går inte riktigt att beskriva att spela på hemmaplan så här inför fulla läktare och sen lyckas knyta ihop det och vinna hela turneringen. Det är såklart fantastiskt. Sen såklart tråkigt för David och Jonathan att de inte fick spela finalen här, men... Ja, vi gjorde så gott vi kunde och vi gjorde så bra vi kunde helt enkelt, så det blev svensk guldmedalj till slut ändå.
Elmer, ni har ju vunnit tidigare på den här touren och till och med lite högre upp. Men hur klassar den här segern?
Jo, men det är en future. Vi har vunnit två challengers, men det är fortfarande starkt att kunna ta sig igenom en hel turnering. Man kan inte, det finns ju absolut lag här man kan förlora mot, men det finns också, vi kan vinna mot alla lag. Och, så vi måste fortfarande kunna hålla en hög nivå i varje match, och det tycker jag att vi gör. Så det ska jag säga att jag prisar ganska högt ändå.
Hur var det då, Elmer, att gå in i den här finalen då, ändå spela inför den här hemmapubliken och att det är Sverige och allt det där?
Jo, men det kändes bra. I början av turneringen så var det lite ovant, men nu tyckte jag vi kom in i det på ett helt annat sätt. Och blev som en, ja, vilken annan match som helst, plus lite extra publikstöd och extra energi liksom.
Ja, du kände det, Jakob, att ni fick med publiken?
Ja, det hade man väl fått hoppas. Det var tråkigt om de hade hållit på Tyskland i finalen, så... Det får man väl nästan ta lite för givet att de håller på oss. Sen ska man såklart inte ta för givet att de är här och hejar, men när de nu har tagit sig hit så får de hålla på Sverige.
Och Åhman och Helvig, de hade väl också fått stryk i den här finalen, va, som tyskarna fick?
Ja. Nej, vi lämnar det ospekulerat.
Jag... Det får vi aldrig veta.
Nej.
Men någon dag ska de få stryk?
Ja, det är väl tanken, förr eller senare.
Man får passa sig väl, va?
Ja, särskilt om de ska vara skadade hela tiden, då hinner de inte träna så mycket.
Är de gamla eller?
Nej, jag vet inte, de börjar väl komma upp i åren där.
Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson där till reporter Johan Bengts efter segern i beachvolleyboll-världstouren som ju var på plats på hemmaplan och närmare bestämt Malmö. Och lilla passningen där till regerande olympiska mästarna David Åhman och Jonathan Hellvig som ju drog sig ur turneringen tidigt idag efter att Jonathan Hellvig ådragit sig en skada i en magmuskel och OS-guldduon kunde inte fullfölja tävlingen.
Tillbaka till Stockholms stadion då, byggt för de olympiska spelen 1912, och på Sveriges Radios hemsida så kan ni lyssna på en bizarr historia om hur de olympiska spelen egentligen var och när det gick snett i de tävlingarna. Men nu är det Diamond League som gäller.
Och nyss, som en av de allra första svenska aktörerna, Samuel Pihlström, det var spännande att se din rekordjakt i den heta resultatperiod du är inne i just nu. Vad säger du om att, nej, den här gången på 1500 meter bommade du så att säga tidsmässigt med, ja, ungefär 7/10 jämfört med ditt eget rekord. Hur var det?
Du kallade det en bom, jag kallade det ändå för en succé. Jag vann loppet och det betyder mycket. Det är tuff konkurrens här och att vinna lopp, det betyder alltid mycket, tycker jag. Det handlar... Jag tycker att elitidrott handlar om att vinna. Det handlar om att placera sig bra i alla lopp, eller så bra man kan. Och att jag vinner loppet idag, det betyder nästan mer än tiden i sig.
Jämför känsla och ork med Rom?
Ja, men nu fick jag ju pusha själv sista varvet. I Rom hade jag ju några att jaga. Jag kände att det blåste lite på bortre lång också, men känslan är bra. Jag känner mig väldigt stark vid klockringning. Jag är väldigt nöjd med kroppens svarar och att jag tar hem det här loppet helt enkelt.
Vad stundar framöver, Samuel? Vi ska fortsätta följa dig även, inte bara titta på klockan utan se om du vinner lopp också, jag lovar. Vad händer härnäst?
Nu ska jag springa i Ostrava om en och en halv vecka. Det är ett väldigt bra lopp där. Och sen så får vi se vad det blir. Jag ska åka iväg på lite läger i juli och fortsätta träna på. VM i Tokyo är i mitten av september så att det gäller att träna på och tävla på. Var det så bra form som möjligt här.
Ja, vi märker att det kryllar av tävlingar och meets runt hela världen från och med nu kan man säga. Vi varvar upp helt enkelt.
Ja, vi gör det tillsammans med Samuel Pihlström då som inte var långt ifrån sitt nysatta svenska rekord på 1500 meter. Nu står Engla Nilsson redo för att hoppa på 1,80, den svenska nya höjdhoppssensationen. Medalj inomhus på EM, här kommer de springandes, hoppar upp där och klarar 1,80.
Touchar lite grann på vägen upp tror jag, men den ligger lugnt och stilla kvar ändå, ingen större risk för rivning.
Och när det gäller Engla Nilsson, alltså Stefan Holm, så tog hon medalj på inomhus-EM som sagt, och du var i chock.
Det var inte bara jag, det var nog hela friidrotts-Sverige eller friidrotts-Europa. Det är nog den största medaljöverraskningen i svensk friidrott någonsin skulle jag säga. Att komma in som sämst rankad i ett mästerskap och lyckas ta sig till final genom att slå pers i kvalet och sen slå pers igen i finalen, det är extremt ovanligt.
Hon har 1,93 som personligt rekord, och nu när du såg det här hoppet, hur såg det ut och vad tror du om hennes möjligheter att ta sig upp mot de höjderna idag?
Ja, vi får se. Det är ett höjningsschema som passar henne väldigt bra tycker jag. Det är 80, 85, 88, 90, 90, 91, 93. Men 80-hoppet var väl lite sisådär. Det kändes som att hon var lite nära på vägen upp. Men kan de bara korrigera det så lyftet finns definitivt där.
Samtidigt har Vanessa Kamga fått ett ogiltigt resultat i diskustävlingen. Ett kryss i protokollet i den tredje omgången. Hon har fortfarande som längst 60,31 och ligger på femte plats. Utav de sex som än så länge har ett resultat i tävlingen, en som inte har det än så länge, är Laura Tavsaga från USA. Världsmästarinnan, den regerande, som än så länge har två stycken kryss i det protokollet. Och Miro är nu uppe på kommentatorspositionen efter att ha följt inhoppningen för stavhoppet ju. Och nu har de ju börjat hoppa där borta, Miro. Men ingen Duplantis på 5.45.
Nej, hörde jag rätt så är det 5.70 som man kommer starta på. Och det låter väl sannolikt att det blir så. 70-90 kanske. Men det har varit väldigt, väldigt kul att vara nere. Dels får man ju en helt annan känsla för hur förhållandena är. Och... annars var det väl kanske inte så jätteöverraskande. De som brukar ha lite strul i inhoppningen hade det även här. Några stycken imponerade på mig. Framförallt då på grund av åldern. Och Lavellini såg ju riktigt, riktigt bra ut på inhoppningen här. Och han avstod efter han hade tagit, var det 72 tror jag, i Och Mondo hoppar ju in väldigt, väldigt få hopp. Så att hade chansen att prata med honom då. Greg är ju inte här. Han är ju kvar i USA.
Så vem coachar Mondo?
Det blir mycket telefon, sms. Vilken stav ska jag starta med? Över till Greg. Och sen så har hon då givetvis paddan att kolla på. Så att, men det var ju intressant att höra då att han klarar sig bättre och bättre i princip själv. Sen nämnde hon då att det kan finnas någon coach som ibland stöttar upp det.
Vi kan väl lyssna på vad Mondo Duplantis sa igår om den värmen som är i Stockholm idag och hur det kan påverka hans chanser att slå världsrekordet.
Det värmen är bättre och det blir lite för kallt i Oslo. Det finns inte för varmt för mig, det känns som. Det är den viktigaste faktiskt för mig för att hoppa världsrekordet, det känns som. Det är värmen och sen vinden också. Om vi har en lugn vind och den är varm så är det bara upp till mig för att hoppa.
Ja, han gillar värmen, Mondo, från Lafayette i Louisiana. Och just nu är det ju inte så där superduper varmt. Det är väl en skugga som har dragit in över stadion.
Ja, men vi pratar nog 20 grader ändå,
ja,
va? Så att det är ju perfekta förhållanden egentligen då, även om han gillar kanske ännu varmare. Jag tyckte det här var perfekt och det beror på lite grann också vad man har för typ av grepp på stavarna. Jag var ju tvungen att använda klister. Jag var för klen i näven medan Mondo hoppar ju med talk kan man säga, magnesium.
Men när du hör honom säga att det enda han vill egentligen är att sätta ett svenskt rekord i Sverige och att den här tävlingen är den viktigaste hela säsongen förutom mästerskapet och att han också gillar värmen. Det känns som att allt är upplagt för världsrekord.
Ja, om jag inte ska vara elak och avslöja lite grann. Han tycker liksom att det är lite strul med den här lådan. Och riktigt vad vet jag inte, för det ska ju vara standardiserat. Det är 20 cm djup, vinklarna ska vara de samma. Men han tycker att det har blivit lite sämre att hoppa här än tidigare.
Kan du känna igen dig i det, att en låda kan vara dålig? Eller sämre än andra?
Absolut känner jag i alla fall igen då. Att det finns stadion som man redan på förhand vet att det har jag lite tufft. Och, ja, man har sina favoritställen. Sen fick jag ju chansen att prata lite grann det här med de här stavarna som det har pratats om. Då, den han väntar på, hur många flex han byter och sådär. Ja, lite sådär matnyttigt som vilken stav startar med. Det här som jag brukar tjata om. Han säkrar hoppen ganska tidigt, håller lite lägre, går på en styvare stav, tar nästa höjd. Så att han jobbar sig in i tävlingen successivt och det tycker jag är snyggt. Väldigt många hoppare tar sin stora stav och bombar då de låga höjderna, men det sliter ju otroligt mycket, mycket mer än att kunna liksom säkra hoppen.
Fortfarande på 5.45 är de där borta, de som hoppar där, men Mondo Duplantis gör det alltså inte. Samtidigt som Engla Nilsson i den andra kurvan gör sig redo för 1.85. Den höjden hon stannade på i sin senaste tävling, men då var det väldigt svåra höjningar i det hoppschemat, vilket gjorde att hon hade svårt att ta sig över 1.90 som var den nästkommande höjden i Hengel och där. 1.85 nu för Engla.
Ja, det finns ju få sätt som är så lätta att förstöra höjdhoppstävlingar på som alldeles för tuffa höjningsscheman. Det hade de uppmålningen i Hengel och här är lite mildare som sagt, men 85 bör de väl kunna krångas över det första försöket, det tycker jag.
Det här är ju en tävling där alla de bästa i världen finns med. Det är av Diamond League-karaktär. Här finns australiskorna Patterson och Ollie Slagers. Och här finns Engla Nilssons egen superidol, Jaroslava Magusik, världsrekordhållaren. Och dominanten de senaste åren från Ukraina är också med. Men nu kommer Engla Nilsson på 1.85. Börjar ansatsen där. De sista tre stegen i kurvan kommer nu, hoppar upp och hon klarar.
Betydligt bättre hopp än det på 1.80. Med ganska god marginal över 85 i första faktiskt.
Direkt över också denna höjd. Hon har tre stycken ringar i protokollet och nästa höjd är 1.88 och sen följer 1.91, 93, 95, 97, 99 och 2.01. Och här är alltså ett snällare hoppschema än vad det var i Hengelo. Om vi vänder tillbaka till stavhoppet Miro där borta så är det inte dags för Mondo än, men här finns väl alla hans största konkurrenter, eller om man ska kalla dem för, de som är där bakom Mondo.
Nej, men det är så, och så är det i princip i varenda tävling nu när det gäller Diamond League. Utan de här som har varit med och slagits upp mot 6 meter, de har ju inte visat. Casey till exempel, amerikanen, och fick vi ju dessutom Nilsen skadad, va, på den här kvaltävlingen de hade. Men jag måste säga att den nya killen här som inte jag sett hoppa live, jag såg den på tv igår, Daniel, så riktigt, riktigt vass ut på värmet här också. Kan kanske vara med och klättra uppåt 80 någonstans.
Ja, Keaton Daniel från USA vann kvalet i Täby igår för att ta sig till den här tävlingen. Vinnaren av kvalet i Täby skulle få hoppa idag och många trodde att det skulle vara Casey Lightfoot eller Chris Nielsen, de två superamerikanerna. Men de hade definitivt inte en bra tävling. Casey Lightfoot utdriven direkt på 5.47 och Chris Nielsen efter sin svåra skada inomhus. Han rev ut sig också tidigt. Han som förut var nummer två bakom Duplantis tog sig inte ens hit.
Nej, han gjorde inte det. Men som sagt, det var ju han Daniel gjorde ju dessutom ett bra resultat då. Hoppade ju 72 då. Känns som han kanske har bränt lite krut då, för att han hoppar in väldigt mycket, fick ett driv på 5.45. Så att kanske då som sagt kan det bli tufft för honom, trots att han såg vass ut som 17 nu på inhoppningen.
På tal om amerikaner, här finns också OS-tvåan Sam Kendricks, den tidigare dubbla världsmästaren från USA som tog sig över 5.45 direkt. Här finns Curtis Marshall från Australien som har vunnit en VM-medalj. Och här finns Ernest John Obiene från Filippinerna som var tvåa bakom Mondo under senaste världsmästerskapet. Här finns inomhus EM-vinnaren Menoflon som delade det guldet med Emanuel Karalisi från Grekland som förstås också finns med i den här tävlingen men som än så länge inte har gått in i den. Här finns Ersu Sasma från Turkiet som så ofta annars. Här finns Renaud Lavelny från Frankrike. Här finns Mondo Duplantis från Sverige. Det är de nio som är med i den här tävlingen. När ribban nu höjs till 5.60. Det var två stycken som hade lite problem på 45. Det var då Keaton och Sasma som hade var sin rivning där. Annars var övriga felfria som hoppade på den nivån. 5.60 nu alltså, och du säger att vad du hört så kommer Duplantis inte heller att hoppa på den här höjden.
Nej, när han pratade med sin mor och jag stod alldeles bredvid henne så kunde varken hon eller jag hoppschemat. Nej. Då var vi tvungna att fråga Mondo själv vad vill du börja på? Och då tyckte jag att han sa att han skulle börja på 70.
Än så länge har vi inget streck i protokollet på Mondo på den här höjden, men det kan ju komma om en stund för han är sist ut i hoppordningen när det gäller stavhoppet.
Sen får man reda på något annat. Du vet, kommer du ihåg att Mondo hoppade i långa tights?
Ja,
och
i Oslo.
Tänkte vi att det var lite kallt så vi pratade inte ens om det. Nej. Men nu fick jag reda på han hade glömt att ta dem.
Han hade bara glömt det, ja. Sen tog han ju av sig dem till andra hoppet på 6.15 och klarade det. Ja, så det låg väl i tightsen då?
Ja, det gjorde väl det.
Stefan, hur stor skillnad är det att hoppa på långa och korta tights?
Ja, för Mondo är det väl ingen skillnad alls. Han har kunnat behärska precis vad som helst. Men för egen del så tycker jag inte om att hoppa med mycket kläder på mig. Framförallt tycker jag att långa tights hindrade lite och kändes lite bökigt och tungt.
Och när det gäller den där tävlingen i Täby igår så var det ju så att det också var en damtävling där som var utav Diamond League-kvalitet. Och damerna får inte hoppa här idag utan de hoppade färdigt då igår. Och vinnaren, Sandy Morris från USA, hoppade 4.82. Nytt världsårsbästa, alltså bäst i världen i år, där i Täby centrum.
Ja, nej, men det blir ju lite speciellt när man bryter ut en tävling på det sättet och får lite musik och publiken står nära. Så att, och jag som sagt såg ju den här tränaren och tyckte att hon hoppade riktigt bra. Hon har definitivt potential att klättra ytterligare någon decimeter.
Hon är ju en stor djurälskare fick jag höra under presskonferensen dagen före. Hon har flera ormar och ödlor och italienska greyhounds och andra djur där hemma i USA som hennes man får passa medan hon är i Europa.
Ja, jag hoppas att de har burat till de olika djuren där. Det hade inte varit så kul att ha en stor boorm och en vovve vid sidan.
Nej, tack. Dessutom en sköldpadda som tydligen inte är allt för långsam heller utan som är ganska kvick. Sandy Morris, sköldpadda alltså. I diskustävlingen dags för den fjärde omgången. Vanessa Kamga ligger på en sjätte plats med sina 60.31. Och leder gör Kristin Podens ifrån Tyskland på 64.85. Här saknas ju Stefan de kanske allra bästa, framförallt Valerie Allman från USA.
Det blir ju lätt så när grenen inte har Diamond League-status. De har ändå ett fint startfält här, men precis som du säger, de allra bästa kanske prioriterar andra tävlingar istället.
Och nu Engla Nilsson på 1.88. Hon är ju felfri i höjdhoppstävlingen än så länge när hon kommer springandes mot mattan här nu då. Hoppar upp och klarar igen. Hon är fortsatt felfri.
Det ser oerhört bra ut faktiskt. Och faktum är att ingen höjdhoppska har ännu rivit den här tävlingen så alla är felfria. Men Engla är först över 1.88 och leder. Men det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut.
Och det var ju så här det såg ut också under inomhus-EM. Hon klarade höjd på höjd på höjd upp till personliga rekordet och medaljen.
Ja, hon är inne i ett stim i sin karriär just nu när det är inte någonting som är besvärligt och hoppningen bara fungerar.
20 år gammal. Hon brukar träna spänst på kyrkomuren i Romelanda i Kungälv. Det är ju från de trakten hon är. Och om du skulle beskriva henne som höjdhoppare, vad hon har kvar att utveckla, vad hon redan nu är väldigt, väldigt bra på.
Hon har ett väldigt, väldigt bra upphopp och det kan man nästan aldrig träna det till. Det måste nästan födas med och det finns där. Sen behöver hon att bli starkare, snabbare, tryggare på de här höjderna. Hon har trots allt bara tagit 1,90 eller högre i 2 tävlingar i sitt liv än så länge. Så att hon behöver bygga upp en stabilitet och en mängd tävlingar och en mängd hopp på de höjderna. Och sen att hon prova på ännu högre höjder.
Än så länge så står de 3 storstjärnorna över. De har inte gått in i tävlingen än. Patterson, Ali Slagers och Maushik. Och nu är det Vanessa Kamgas tur då i diskusen i den 4:e omgången. Ska hon få till det lite bättre nu? Ska hon öka? Ska hon lämna den 7:e platsen som hon har nu? Eftersom hon har blivit omkastad utav ett par stycken nu på slutet. Vanessa Kamga i sin självlysande överdel. Hon sa att hon har längtat efter den här tävlingen att få tävla inför hemmapubliken på Stockholms stadion. OS-5-man Vanessa Kamga som står i buren nu. Och här kommer diskusen ut på gräsmattan. Och den flyger och den flyger, men nej, den dimper ju ner alldeles för tidigt.
Ja, det är lite grann som i det andra kastet som vi såg, att den reser sig upp och flyter inte på vinden utan ställer sig istället och faller nästan rakt ner någonstans på kanske 56,5 meter.
Tror att hon är nöjd med det här om det slutar på detta viset, strax över 60 meter?
Ja, jag tror nog att hon väldigt gärna vill ha mer än så här och kanske också lite grann det som är hennes belastning just nu, att hon vill lite för mycket. Tävla på hemmaplan, kommer tillbaka efter en sjukdom och verkligen vill visa vad hon kan.
I stavhoppet så är det fortfarande inget streck på Duplantis, vilket skulle innebära att han inte hoppar på den här höjden. Så vi får väl vänta och se ifall han ändå dyker upp här. För nu börjar han klä av sig där borta. Det ser ut som att han ändå ska hoppa på 5,60. Men först nu är Emanuel Karalis, världens näst bästa hoppare från Aten. Och det är 5,60 som gäller för inomhus VM-2an och OS-bronsmedaljören. Och Duplantis har tagit tag i sin gula stav där borta också, så han väljer att gå in här på 5,60 i alla fall.
Ja, vet inte hur han tänker det nu då. Jag vet ju att han börjar med en väldigt mjuk stav, så det här ska ju inte vara några problem. Men framförallt är det intressant då, för då kommer han med all säkerhet välja att hoppa 5,80. Och han hade betydligt tuffare hoppschema på Bislett. Och det är möjligt att det är det här som oroar honom lite grann då, att han inte tycker då att lådan är 100-procentig.
Först då Karalis då, i sin lila dräkt för dagen och för den här säsongen förstås då, som höjer sin vita stav nu för att gå in i tävlingen på 5,60. Och idag, till skillnad från Oslo, så ser vi ribban ifrån där vi sitter. Ja, och nu närmar han sig, sätter i staven i lådan, svingar sig upp och klarar.
Ja, bombsäker var en av dem som gjorde 2 inhopp bara. Det är ganska lite. Och det visar ju då på att hans självförtroende, känslan finns där.
Och du gillar ju honom, den här karismatiska killen.
Ja, jag gör det. Jag tycker att det är kul när de är så pigga och glada och charmiga. Och egentligen du som lärde mig att jag ska kalla honom charmig.
Nej, men han är ju det. Han är en spillevink där nere.
Ja, det är.
På innerplan och även på sociala medier och bygger upp sitt varumärke. Och
stöttande mot de andra, till skillnad mot den som jag brukar gnälla på. Som egentligen springer omkring och försöker psyka Mondo, men alla tror att han är så hjälpsam, Sam Kendricks.
Snackebacke Sam Kendricks, ja. 5,60 nu för Mondo Duplantis. Han har gått ut på den blå ansatsbanan där borta i kurvan. I sitt gula linne står han redo för att gå in i den här tävlingen bara dagar efter att han i Oslo hoppade 6,15. Innan dess hade han ju haft ett tävlingsuppehåll på ungefär en månad efter att ha vunnit de 2 deltävlingarna i Kina tidigt på säsongen.
Ja, nej, det var oerhört imponerande. Var han tillbaka till att vara omänsklig? Jag har ju alla år sagt att man behöver tävla sig i form, men han behöver ju tydligen inte göra det, utan kan gå in där. På samma sätt som jag kommer ihåg att Christian Olsson kunde vara borta i en evighet och gå in och göra sina kanonresultat direkt i 3-stegen.
Han har inte gett sig iväg riktigt än då, Duplantis, men det är 5,60 som gäller. Han har väntat lite på att kornen ska flytta på sig. Och nu får han springa. Här kommer han, 5,60. Bra vinst, säger Miro. Första hoppet, 5,60 i Stockholm. Sätter i staven och han är över.
Ja, men jag tror att han är 100% nöjd med det. Han brukar ha ännu mer flykt i hoppet. Så lite stopp blev det precis över i passagen. Ingen fara givetvis, men ändå tror jag att han hade velat ha en lite bättre träff.
Men över är han, 5,60. Nästa höjd i tävlingen 5,70, men den kanske Duplantis står över. Nu är 1,91 för Engla Nilsson, än så länge felfri tävlingen. Och nu står hon redo där på ansatsen. Och går igång ansatsen nu, och nu börjar hon springa, och så de sista stegen då, och så hoppar hon upp över ribban nu och klarar det.
Det är fortsatt väldigt, väldigt bra. Oerhört stabil och fin hoppning, och ren över 91. Det är bra, det är riktigt bra.
Och då visar hon återigen att hon är en trygg 1,90-hoppare ju, Engla Nilsson, precis som i vintras.
Ja, men det är skönt. Hon behöver ha de här tävlingarna och få bygga en stabilitet kring de här resultaten. Och hon visar ju här att hon faktiskt kan göra det när det gäller som mest också.
Över 1,91 är Engla Nilsson. Nästa höjd för henne är 1,93. Än så länge felfri den här tävlingen, och Bengt, du står ju inte långt ifrån höjdhoppet.
Nej, precis. Jag har flyttat mig ifrån tillsammans med Miro i stavkurvan. Nu är jag i Änglakurvan, och den är hetare just nu. För Engla Nilsson får väldigt bra publikstöd i allt hon gör här nere, och det är ju riktigt kul att se för framtiden så här långt. Du var inne på länderna som tävlar mot varann i till exempel stavhopp med Filippinerna, Grekland, Turkiet och alla. Och det fick mig att kolla hur många länder som deltar sammanlagt i den här galan. Och det har hintats om att det är rekordmånga. 52 länder finns representerade med minst en aktiv. Och det var så att många av dem, många idrottare och coacher, åkte tåg i samfälld tågavgång från Oslo häromdagen. I ett väldigt varmt tåg för övrigt i sommarvärmen. 150 stycken. Snacka om friidrottsgemenskap.
Och de har tagit sig hit till Stockholms stadion där själva huvudgalan börjar klockan 6. Och då kommer det att bara smattra här inne. Först med Femke Boll på 400 meter häck, och därefter Henrik Larsson mot Erik Allansson på 200 meter några minuter senare. Sen kommer Maja Åskag i längdhoppet ungefär 20 över 6 mot hela världseliten. Andreas Kramer springer 800 meter ungefär vid 7:15. Sen kommer Daniel Ståhl 5:07 i diskustävlingen mot till exempel Christian Tjech. Och så blir det 5000 meter och svensk rekordförsök av Andreas Almgren 10:07. Kvällen avslutas med världens snabbaste kvinna på 100 meter vid 20:08. Julian Alfred från St. Lucia. Och så 400 meter häck med Karsten Warholm mot Ray Benjamin och Carl Bengtström 10:08. Och det har varit 3000 meter hinder här under förtävlingarna, Stefan. Och det gick bra för Vidar Johansson som tog sig in på en åttonde plats med 8:17. Och 89, det är personligt rekord för honom.
Ja, det är väl hans årsdebut kanske till och med. Men det är skönt att få första gången under 8:18 och förhoppningsvis då kunna få en VM-plats framåt sommaren. Däremot så bröt Leo Magnusson. Han såg trött ut ganska tidigt och kom aldrig i mål. Men Vidar, 8 och nytt personbästa.
Och när det gäller 3000 meter hinder så är det 8:15 som är den officiella kvalgränsen till VM i Tokyo. Men det är också en rankingfråga förstås för att ta sig dit framförallt. Och det svenska förbundet har satt upp en gräns på 8:25 för att bli uttagen. Och det var han ju långt under då, Vidar Johansson.
Ja, det ska vi väl kunna ha tre man till start på 3000 hinder i Tokyo. Men säsongen går som den ska för grabbarna.
Det finns ju också en sån som Simon Sundström som också vill dit, och Leo Magnusson har ju redan klarat kvalgränsen till världsmästerskapet. När det gäller diskusen och Vanessa Kamga så hade hon ett ogiltigt igen nu i den femte omgången, och ingen ökning utav henne. Jag vet inte, Stefan, nu när det här inte är en Diamond League-tävling, får alla kasta också den sjätte omgången då, tror jag. Annars är det ju över för Vanessa Kamga. Det brukar ju bara vara de tre bästa som går vidare till Final Three när det är Diamond League-status på tävlingen.
Ja, de har ett streck här i resultatrapporteringen efter fem omgångar, så förmodligen så är det bara topp tre som får kasta då den sjätte och sista omgången. Det här är ju ett av friidrottens stora problem, detta ständiga olika regelverk för olika tävlingar.
Men i så fall blir Vanessa Kamga sjua i den här tävlingen på 60:31. Det är fortfarande tyskan Puden som leder på 64:85. En tävling som inte direkt har tänt till här på Stockholms stadion. Vi hoppas att det blir bättre när det gäller herrarna och den diskustävlingen om en dryg timme. Och du är inte särskilt långt ifrån Vanessa Kamga heller, Bengt.
Nej, det stämmer. Det var lite jobbigt för henne. Hon har aldrig egentligen visat upp något bländande leende den här kvällen riktigt. Och överhuvudtaget har vi ju alla enorm aptit nu efter en svensk höjdare, superhöjdare i den här galan. de senaste två åren. Och vi tittar på de två största profilerna. Mondo Duplantis för två år sedan 6.05 som vinnare. Förra året 6.00 som vinnare i den här galan inför hemmapublik. Daniel Ståhl, bjässen, den andra superstjärnan med sina meriter. För två år sedan 67.5, förra året dryga 66 i diskus. Så att superhöjdaren för svensk del. Ja, vi har väntat ett tag nu, eller hur?
Men tävlingen har ju bara börjat och vi är fortfarande bara på 5.70 nu i stabstävlingen. För ribban har höjts dit. Det gick rätt så snabbt på 5.60, Miro. Det var inte många rivningar där.
Nej, det har sett väldigt, väldigt stabilt ut och jag är glad för att Renaud Lavillenie tog även 70 i första då. Det är ju, han är ju ute efter att hålla på två år till så att han sätter världsrekord för 40-åringar. Det är nämligen så att Jeff Hartwig som är där nere och coachar då, han gjorde 5.72 när han var 40. Så vi kommer inte slippa honom på ett tag till. Men han ser riktigt bra ut idag måste jag säga.
Han var ju bitter i vintras när han inte blivit tagen till inomhus-VM när Frankrike satsade på yngre talanger istället. Men Renaud Lavillenie har ju i år inomhus hoppat hela 5.91 och är ju verkligen fortfarande inte att räkna ut. Ja, det var alla som tog sig vidare från 5.60. Det var bara Menno Flon som hade en enda rivning. Nu har de höjt ribban då till 5.70. Lavillenie har klarat direkt. Din amerikan du pratade om, Daniel, har också klarat direkt. Och det är de två som är över. Menno Flon har också rivit en gång nu på 5.70. Och där har ni de tre som har hoppat än så länge på 70. Men jag gissade ju nyss att Duplantis inte hoppar också på 5.70. För han brukar inte hoppa på varenda höjd på den här
Nej,
nivån.
Kan inte göra.
Än så länge inget streck i protokollet för Duplantis här. Men kanske snart. Och när det gäller Duplantis så väntar han ju på en ny stav, eller hur? Som ska kunna ta honom till ännu högre höjder.
Det normala är ju att man då har nuffre då, alltså flexvärden på de här stavarna. Och nu när han hoppar på den här nivån nu så kanske han höjer, alltså nästa stav kommer vara kanske 4-5 flex hårdare. Men de här två sista stavarna, som, eller den staven som han väntar på, då är det bara en flex mellan. Vilket är marginella skillnader. Jag frågade honom varför han behövde det och han säger det att hans, på grund av hans vikt, att han väger ganska lite, så har han det väldigt, väldigt tufft med den hårdaste han har, så att han försöker få in, klämma in en stav emellan där och då för att kunna hoppa högre. Men det är givetvis inte bara styrheten på staven som gör att man kan hoppa högre, utan det kan ju vara också att man utvecklar sin fattning eller gör en bättre bakåtgång eller något annat. Så det går ju fortfarande att hoppa högre i armhopp.
Jag kan glädja alla med att Vanessa Kamga får ett försök till, för alla får kasta också sista omgången, Stefan.
Ja, som sagt, dessa regler i dessa tävlingar, men det är väl glädjande att vi får se henne en sjätte gång.
Miro, du tycker väl att det är glasklart alltid hur många som går vidare till nästa omgång? Och så
Nej, jag tycker, ja, där är jag nog lika konservativ som Stefan är, om jag ska vara ärlig. Jag tycker man håller på och försöker då trycka ihop programmen för att tävlingarna ska gå lite snabbare. Men då tycker jag det är bättre om de skickar iväg funktionärer som kan lägga upp ribban i tid och mäta in det snabbt. Och optisk mätning som tar tre gånger så lång tid som om man har haft ett vanligt måttband. Ja, nu låter jag ju riktigt tjurig.
Men du har en med dig på det.
Ja, det är skönt att vi är överens om någonting, Miro.
Vi kan vara överens om höjdhoppet hittills då. Jag tyckte du fångade upp det jättebra och det jag var imponerad av där är ju att det är tre identiska hopp. Det var egentligen bara ingångshöjden som var lite halvdan, eller?
Ja, både 85, 88 och 91 har varit riktigt stabila och fina hopp. Och det som du säger, det ser i stort sett likadant ut varje gång, det tycker vi om.
Och snart är det 1.93 som gäller för Engla Nilsson. Vanessa Kamga får vänta lite grann. Det är hennes tur i diskussionen. För först blir det 200 meter för damer i en förtävling här som ändå kan vara rätt så intressant att kolla på. För här finns på bana 6 Nora Lindahl ifrån Sverige som ju sprang EM-semifinal förra året, bara 20 år gammal. Och var är då Julia Henriksson, undrar ni? Hon ska springa 100 meter senare under den här tävlingen. Och där är de iväg. Och Tori Lewis springer bra på mittenbanan. Även Thelma Davis är väldigt snabb iväg här nu. Men Nora Lindahl håller väl ganska bra med i tempot här. Men är inte etta definitivt. Utan det är Thelma Davis som leder det här. Och Nora Lindahl ligger näst sist i fältet just nu. Inne vid mållinjen strax 22.41. I en riktigt bra segertid. Och Nora Lindahl, hon springer in som näst sist i det här fältet. Men en supertalang för Sverige är hon ju. Davis vinner på 22.41 för Liberia här.
Ja, Lindahl hade tyvärr en ganska tung kurva. Det ser ut som dåligt ur blocken och seg i starten där. Men kom ändå ganska bra på upploppet. Men då var det lite för sent.
Och hon har en inofficiell tid på 23.30 här, Lindahl, som har ett personligt rekord på 22.88 från finkampen förra året. Och inte riktigt den nivån då här för Lindahl.
Nej, det var ju också här som vi såg Julia Henriksson springa riktigt fort förra året i Diamond League-tävlingen. Det ska bli kul att se Julia sen på 100 meter.
Där hon får möta Julian Alfred, det blir tufft förstås. Här var det 2,2 i vind, med vind, plus 2,2. Precis över det godkända alltså för Nora Lindahl och de andra. Så ett rekord hade inte räknats här, men det säger någonting om vindförutsättningarna här inne och möjligheterna till att springa snabbt senare, va?
Ja, vi hade 0,9 i ett 100 meters lopp som gick tidigare också. Det ligger någonstans och växlar strax över en, runt 2 meter per sekund. Och det är ju en sak med vinden på det här upploppet. Problemet är ju snarare motvinden på bortre långsidan när det ska springas varvlopp sen som 5000 meter för Andreas Almgren.
Vanessa Kamga då? Hur går det för henne? Hon har satt sig ner igen på stolen. Det är ju hennes tur där. Hon har fått vänta lite grann på det här 200-metersloppet och kanske också på någonting annat väntar just nu Vanessa Kamga. Samtidigt med oss som Sam Kendricks då, som du pratade om nyss. Den tidigare dubbla världsmästaren i stavhopp skapar på 5,70.
Ja, ibland är det inte lätt att vara expert. Jag fick information när jag var där nere och snackade med dem då. I vintern så såg han ju rätt risig ut. Sen helt plötsligt fick han till hoppningen. Och då är det så här att han har investerat lite stålar i att hoppa med helt andra stavar.
Sam Kendricks börjar sin ansats nu. Vi hinner se honom för England Nilsson gör sig iväg på 1,93. Sam Kendricks sitter i staven där, hoppar upp och river på 5,70. Vi återkommer till stavhoppet alldeles strax. Först nu England Nilsson på 1,93. Vad ger du henne för chanser?
Ja, men det är ett tangerat personbäst. De måste bli klara det högsta någonsin har hoppat. Men det har sett väldigt fint och stabilt på vägen upp som sagt.
Här kommer Engla Nilsson för 1,93. Hon har aldrig hoppat högre, så nej, hon river det första.
Ja, tyvärr, det var lite mer spänt den här gången. Och vet ni varför just 1,93 är en viktig höjd den här dagen?
Nej.
Det är nämligen segerhöjden i herrarnas OS-final 1912 i andra kurvan här på Stockholmsstadion. Elmer Richards från USA, 1,93.
Såklart att du hade koll på det.
Ja, det är sånt kan man.
Vad var det för segerresultat? Ja, vad ska vi ta för år, Miro? Vad ska vi sätta honom på prov? 1904.
1904 var det väl det var lågt. Det var 1,80 någonting bara. Det var det sämsta OS som har varit. Och just St. Louis var lite stökigt som OS betraktat.
Min sagt. Vi kan tyvärr inte kolla upp dig just nu ifall du hade rätt där. Vi har inte facit själv, men förmodligen så hade ju Stefan Holm rätt om segerresultatet.
Låt mig fullfölja lite grann om Sam Kendricks. Det var nog ingen som förstod vad jag sa. Det var ju nämligen så att han hoppade väldigt dåligt hela vintern.
Ja.
Och det såg inte bra ut. Sen helt plötsligt fick han till det och då gick han tillbaka till de gamla stavarna. Så att han har alltså investerat egna pengar i en stavfabrik. Så att han har bytt märke. Och just nu så tycker jag då det han visar då, både inhoppningen och här, så har han inte visat sig alls från den vassa sidan. Mm. Om det då beror då på känslan att han hoppar med fel märke på stav.
Det är sånt du snappar upp när du står nere i...
Ja, och det är ju inte lätt att sitta här uppe och kommentera och titta på hur de hoppar tekniskt och sen så kanske de river ut sig på av helt andra skäl.
Och Vanessa Kamga, hon har fortfarande inte kastat sitt sjätte kast. Det är hennes tur, det är hennes namn som står uppsatt på tavlan där nere. Och hon vankar av och an och värmer upp och det närmar sig nog i alla fall. För hon har tagit tag i en diskus där nere för att snart ge sig iväg i ringen. Hon ligger på sjunde plats.
Och går in till och med, så att nu är det dags.
Wow. Hon ligger på sjunde plats, 60,31. Om hon skulle... ja, vara i närheten av sitt svenska rekord så kan hon till och med vinna den här tävlingen. För hon kan ju i sina bästa dagar kasta över 65 meter. Vanessa Kamga, som nu får publikens stöd. Som ju var en sån sensation i Paris och etablerade sig i världstoppen då. Med femte platsen under OS. Vanessa Kamga i buren, roterar. Här kommer nu den sista diskusen, betydligt lägre än de tidigare. Och det är 60 meter igen, nästan. Det är hennes näst bästa kast i tävlingen om det är godkänt och det är en vit flagga.
Ja, den sveper rakt igenom 60 meters linjen, men vi landade strax där innan då, 59-70 kanske.
59-55 och hon blir sjua i den här tävlingen, Vanessa Kamga, och tror nog att hon hade önskat ett något bättre resultat, även om det såklart är lättare att kasta långt på andra typer av arenor, kastplaner, där, som i Falun till exempel, där hon har kastat längst den här säsongen. Men hon brukar ju kunna kasta långt också på stora arenor, som till exempel då i Paris där hennes svenska rekord är ifrån.
Ja, och Stockholms stadion är ju inte heller stor på det sättet jämfört med till exempel med Paris, Stade France eller Rom eller något annat ställe hon har kastat långt på. Så att det är väl inte att kanske riktigt är tillbaka efter sjukdom, och, men också lite spänd att tävla på hemmaplan.
Ja, vi upprepar ju det att Vanessa Kamga hade feber förra veckan och missade Diamond League i Oslo då. Samtidigt så har du varit tillbaka och kollat ifall du hade rätt om vinnaren 1904.
Ja, Samuel Jones vann på 1,80. Det finns en story om fyran från Ungern där, Lajos Gönsi, men den tar vi efteråt.
Okej. Okay. Och när det gäller England Nilsson, alltså rivning i första på 1,93. Och i den tävlingen så är det bara en som har klarat 1,93 än så länge. Det är polskan Maria Sodzik. Den stora stjärnan Jaroslava Magusik har inte hoppat än, och inte heller Olly Slagers och Patterson, de två australiskorna. In på stadion vandrar nu längdhopparna, däribland Maja Åskag som ju hoppade tre steg i Oslo för några dagar sedan utan att riktigt få till det då, och hoppas få till det bättre när hon nu är på hemmaplan. Hon har ju flyttat hit till Stockholm till det här året. Om några minuter startar också damernas längdhoppstävling alltså. Och i stavhoppet 5,70. Duplantis kommer inte att hoppa. Nu har vi ett streck i protokollet på honom. Han står över till åtminstone 5,80 som är nästa nivå. Inte heller Karalis kommer att hoppa på 5,70. Och Sam Kendricks gjorde bara ett försök på 70. Han sparar resten. De som har klarat är Renaud Lavelny, Curtis Marshall, Keaton Daniel och Ersu Sasma redan i första försöket. Ernest John Obiene från Filippinerna då, VM-2an. Han klarade i andra försöket. Nu har Menoflon två stycken rivningar. Han är den enda som är kvar nu på den här höjden.
Ja, som sagt, jag hade ju förmånen att vara titta på inhoppningen, och än så länge så känns det som att de som har gjort en bra inhoppning, de har också klarat höjderna här, medan de andra har lite problem.
Här kommer då Menoflon, sista försöket på 5,70, och då är också han över. Och då är alla hoppade vidare till nästa höjd 5,80. Och nu Engla Nilsson, andra försöket på 1,93. Här kommer hon springandes, och nu hoppar hon upp och nu river hon igen.
Bättre än det första, men inte lika bra som hoppen på de föregående höjderna, kan man väl sammanfatta det med.
Vad ska hon ändra på?
Det känns som att hon kommer lite nära. Engla hoppar väldigt rakt upp, rakt ner. Det har hon alltid gjort. Och det är klart att marginalerna blir ju mindre och mindre. Och ju högre det blir, ju mindre felmarginal har du. Hon är lite nära och tar den på vägen upp.
Hon har ett inofficiellt världsrekord för 19-åringar i stående höjdhopp, där man alltså står precis framför ribban och bara hoppar bakåt så högt man kan. 1,50 har hon hoppat på träning, och det är ingen 19-åring som har gjort högre än så i någon officiell tävling i alla fall. Det är väl ganska imponerande vad 1,50 i stående höjd.
Ja, med tanke på att jag känner en kille som har 2,40 som pers höjd och har 1,53 i stillastående höjd, så det är ganska bra.
Ja, som minsann. Hur ofta försökte du?
Ja, vi gjorde det hyggligt ofta som barn och tidiga ungdomar och så, men jag har aldrig någonsin kunnat klara av det där med stillastående hoppning, vare sig höjdhopp eller längdhopp faktiskt.
Har du något pers i stillastående höjd?
Nej, inte i stillastående höjd. Jag har
stillastående
mitt, mitt pers i höjd däremot är 1,97. Vilket jag gjorde då som 19-åring i någon mångkamp.
Ja, det var ju...
Och det måste du... Det stämmer väl, Stefan?
Ja, jag ska hem och slå i statistikböckerna sen, jag lovar.
Ja, det var ju synd att du gjorde 2 meter, för det har du ju koll på.
Ja, de har jag koll på. Men du är inte en av de 500 svenskarna.
Nej.
Men 1,97, ändå bra, utav Miro Salar i en mångkamp. Och du var ju en skicklig mångkampare, till exempel också i spjut.
Ja, spjut hade några bra grenar. Stavhoppet var ju framförallt det bättre.
Nu höjer de till 5,80 i just då stavhoppet, och alla hoppar är kvar. Alla 9 är kvar i tävlingen. 5,80 är det som gäller nu för Mondo Duplantis och de andra. I den där kurvan där det är absolut smockat utav folk. Och nu är det fullt på alla sektioner här förutom precis vid diskusburen ungefär. Man kanske inte har den allra bästa blicken ut över stadion där, när det är ett stort nät för buren som täcker för att kunna se ut över stadion. 5,80 nu, och först ut Keaton Daniel från USA, då, kvalvinnaren som river.
Ja, han gjorde det. Det här är ju säkert så att han har bytt upp sin stav. Ibland gör stavhopparna, tycker jag, det är för tidigt. Han hade ju hyfsat marginal på 70. Men sen byter han upp till en styvare stav. Och vad som händer då är att han känner sig otrygg i sättningen. Går bak lite halvdant, ramlar ner på ribban. Och det var ingenting som bygger upp självförtroende direkt.
När vi är tillbaka här från stadion så är det med mer höjdhopp, mer stavhopp och dessutom med Femke Boll på 400 meter häck och Henrik Larsson mot Erik Erlandsson i en duell på 200 meter. Kan de jaga varandra ner till ett svenskt rekord till och med och utmana Johan Wissmans tidigare notering? Och sen fortsätter Diamond League-galan med Andreas Kramer på 800 meter och med rekordförsöket också för Andreas Almgren på 5000 meter. Han vill ju närma sig Europarekordet till och med på den distansen.
Så många höjdpunkter kvar av Diamond League-galan i Stockholm att Alexander Lundholm tappar andan. Vi har också hjälp av Bengt Skött som intervjureporter, av Stefan Holm och av Miro Salar på plats för den där underbara kvällen som vi bara har inlett än så länge. Vi kan också säga det att i det där superettan-mötet så är det mållöst i paus mellan Varberg och Västerås. Men allra närmast här i P4 och i Sportextra så ska vi få nyheter. Men efter det så lovar vi att vi är tillbaka med resten av friidrottsgalan från Stockholms stadion.
Ja, det pågår ju världsklass friidrott när Diamond League just nu pågår från Stockholms stadion. Allt därifrån i P4 under kvällen och såklart appen SR Play med bland annat Mondo Duplantis i stavhopp. Det blev svensk seger när världstouren i beachvolleyboll var på hemmaplan och närmare bestämt Malmö. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann efter seger i raka set mot tyskt motstånd i finalen. Det var ju upplagt för en drömfinal mot regerande olympiska mästarna David Åhman och Jonathan Hellvig, men tidigt idag kom ju beskedet att de var tvungna att dra sig ur efter att Hellvig ådragit sig en skada i en magmuskel. Fotboll nu. Gennaro Gattuso, ja så heter han, den nya förbundskaptenen för det italienska landslaget. Han efterträder Luciano Spalletti och kommer närmast från uppdraget som tränare i kroatiska Hajduk Split. Och i den damallsvenska fotbollen hakade Malmö FF på i toppen efter en övertygande seger borta mot Piteå med 3-0. Malmö går upp på andra plats i tabellen, en poäng bakom Häcken.
Städstrejken inom industrin som skulle ha trätt i kraft imorgon är avblåst. Fackförbunden Fastighets och Seko har kommit överens om ett avtal med arbetsgivarorganisationen Almega inom avtalsområdet serviceentreprenad. Avtalet innebär bland annat att deltidsanställda får rätt till lika hög övertidsersättning som heltidsanställda. Strejken skulle ha omfattat 600 städare på bland annat AstraZeneca, Scania, Volvo och Viking Line. En kvinna skadades när hon blev påkörd av en bil under en folkrace-tävling på motorstadion i Hedemora under eftermiddagen. Enligt polisen så rullade bilen över ett räcke och in i kvinnan, rapporterar P4 Dalarna. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och ska enligt Region Dalarna vara svårt skadad. I Ukraina förbereder man sig nu på en ny rysk sommaroffensiv där drönare kan komma att spela en avgörande roll. Vår korrespondent Lomna Elshanti har besökt en kommandocentral för drönare i Charkivregionen där man står inför en ny utmaning med ryska fiberoptiska drönare som är nästintill omöjliga att störa ut.
Уже дуже розвинене і великій кількості FPV на оптиці.
Fienden blir allt bättre på att använda drönare, på senare tid med fiberoptiska kablar. Och sådana drönare struntar fullständigt i störningsutrustning. De kan lurpassa i en halv dag och bara vänta på att någon ska gå eller köra förbi, säger 22-årige kompanichefen Mamai. Bakom honom flera skärmar som visar drönarbilder från olika stridspositioner i Charkivregionen i realtid. Ukrainska drönare som patrullerar i luften och redo att slå till. Både Ryssland och Ukraina ligger i framkant när det kommer till användning och utveckling av drönare. Men på senare tid har Ryssland satsat allt mer på just fiberoptiska drönare. Dessa fungerar genom att en spole med flera mil lång fiberoptisk kabel sitter på drönaren. Operatören styr från andra änden och kabeln gör dem helt immuna mot elektronisk störning. De är långsammare och kabeln kan fastna i träd,